God morgon och hjärtligt välkomna till gudstjänst den här 18 februari. Så roligt att se er allihop. Idag så ska vi få lyssna till prediken från Gunilla Selin som representerar sjukhuskyrkan. Själv heter jag Kristina Kempe och ska försöka guida er genom den här gudstjänsten. Men för att börja så tycker jag väl att vi lägger den här gudstjänsten i Guds händer, så vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Här med din närvaro. Vi inbjuder dig att ta plats i vår gudstjänst. Tack för att du omsluter oss med så stor kärlek. Och för att du vill möta med oss var och en den här stunden. Tack för att du har något specifikt som du vill lägga på våra hjärtan, som du vill säga till oss. Hjälp oss att vara lyhörda och ha öppna hjärtan och villiga hjärtan att göra det du manar oss. Nu lägger vi den här gudstjänsten i dina händer och vi ber Herre att du kommer och är nära oss. Amen. Så är det någon som har något böneämne så får ni jättegärna dela det. Då ber vi tillsammans och tackar Gud. Tack Gud för att vi får komma till dig med stora och små saker, Herre. Tack för att du visar inte bort oss när vi kommer till dig, utan du vill lyssna på våra böner. Tack för att du har välsignat med en hel och välbehållen cykel. Han fick tillbaka den, trots allt. Tack Gud också för att du har fört in honom på det här gymnasiet som han längtade efter och hoppades på att han skulle kunna komma in på. Tack för att du öppnade dörren i rätt tid, Herre. Tack också för helande och för att du har tagit bort den här skuggan på röntgenbilderna så att han kan känna sig trygg att ja, men det finns ingenting där, ingenting att oroa sig över. Tack också för det här andra bönämnet om helande. Vi ber för den personen att ingen oro ska behöva finnas utan att du omsluter han eller henne med din kärleksfulla värme och helar det som behöver ställas till rätta. Ja Jesus, tack för att du är med hela församlingen. Tack för att du är med, för att du lät det gå bra den här gången också, Jesus. Tack för att du helar hans hjärta och omsluter hela familjen, Jesus. Kom med din frid över oss. Vi lägger resten av veckan i dina händer. Amen. Då ska du Gunilla få informera lite grann om sjukhuskyrkan, ska vi säga rätt också.
Gunilla Selin, det är alltså jag. Och jag ska först nu ge lite information om sjukhuskyrkan som jag har haft en tjänst i. Sen, ja, det håller på att vara ett år tillbaka nu sen. Jag faktiskt stod här och blev avskild eller fick gå in i den här tjänsten. Och ni välsignade mig in och jag är så tacksam för det. Och jag ska ge er lite information om det nu och så efter att vi har fått sjungit lite tillsammans så kommer jag också få predika för er. Så stort tack att jag fick komma hit idag. Sjukhuskyrkan. Ja, vi ska ta nästa bild för där ser ni det här vårdkorset bland annat. Man känner igen det från sjukvårdsväskor och alla möjliga saker som har med sjukvård att göra. Och det är så att inom sjukvården så vill man försöka ha en helhetssyn på människan. Man har det här vårdkorset. Och det innebär att såväl fysiska som psykiska och sociala och andliga existentiella bitar ska finnas med i en vård för att den ska vara adekvat. Det är liksom tanken. Och den där andliga existentiella biten, där får vi komma in. Som sjukhuskyrka. Och jag säger vi, för det här är något som vi gör tillsammans. Ni som församling är en del i sjukhuskyrkans arbete här på Falu lasarett och på Säters sjukhus. Och det är genom att ni är med i SDF, sjukhuskyrkan Dalarnas frikyrkoråd. Och så är man med och understöder och så kan det finnas då en heltidstjänst som jag delar på tillsammans med Josef Pansell. Ni ska få se en bild på honom snart också. Ja, men vi kan ta nästa bild. För där har vi Josef med. Han har inte möjlighet, han har 20% på Säters sjukhus. Så då har han inte möjlighet att få resa runt så här. Så då brukar jag plocka med honom på en bild så ni får se honom i alla fall. Också en av dem som ni är med och understöder. Sjukhuskyrkan, ja men den har en ekumenisk grund. Det innebär att egentligen alla frikyrkoförsamlingar i Dalarna är med tillsammans med Svenska kyrkan. Och så gör vi det här tillsammans. Och vi finns lokalt på sjukhusen. Det är ute på avdelningar när någon söker oss. Eller i kapellet, där har vi andakter och där finns det alltid möjlighet att gå in och sätta sig en stund. Ibland så möter man på någon när man befinner sig i kapellet och får ett samtal. Eller så har vi möjlighet att ta emot samtal inne på våra samtalsrum. Och vi finns till för patienter, för anhöriga och vårdpersonal. Och i den ordningen brukar det bli flest patienter, sen anhöriga och så vårdpersonal. Och i det teamet som jag får vara med och jobba på Falu lasarett, där är vi 5. Så det är jag som är sjukhuspastor. Men så har vi 2 präster och 2 diakoner. Så vi är ett gott team som tillsammans utför det här jobbet. Och i Dalarna då så finns det totalt ungefär 10 tjänster. Alla är inte riktigt tillsatta hela tiden. Men ungefär 10 tjänster. Och Svenska kyrkan har ju den stora, största delen. Men vi har 2 tjänster då tillsammans som är SDF. Ja, men vad gör vi då? Vad har vi för en verktygslåda? Vi kan ta nästa bild där. Ja, det handlar ju naturligtvis om det själavårdande samtalet. Där det är närvaro, lyssnande som är de 2 allra största delarna. Och så kan man få möjlighet att betjäna, ge förbön, finnas med och vara den där, men på något sätt lite länken mellan Gud och den som sitter där. Och jag brukar tänka det att det är inte jag som kommer dit och på något sätt levererar Gud. För han är redan hos de här människorna. Han är redan och har ett ärende med varje människa. Vare sig man kommer till lasarettet eller man möter dem i kassakön på ICA. Gud är redan där. Och så får du och jag koppla på. Och det är så spännande. Vi har också krisberedskap på Falu lasarett. Och det innebär att vardag, kvällar och nätter och även hela helgerna så är det någon av oss ifrån teamet som har beredskapsjour. Och då ringer man på oss. Ofta är det akuten eller IVA. Det kan vara någon annan som är oerhört orolig och behöver någon att samtala med. Men då kommer vi in och så har vi krisberedskap, ofta då med anhöriga som sitter med den drabbade. Och de här krisberedskapstillfällena, men de får vi vara med och följa upp sen. Och då kan det bli tillfälle för samtal. Men även i de där situationerna så kan man få vara med ibland och få våga. Här kanske det skulle passa med en bön. För det är på ett annat sätt när du sitter i själavårdande samtalet. Då kan man ha med den förtroliga. Men du får vara med och be när man står runt en bädd på IVA. För att de anhöriga vill det. Och sen få höra att du, det händer något. Det är fantastiskt. Vi har en stor Gud. Vi hörde det innan. Men han verkar. Kapellet nämnde jag. Ja, men där har vi andakter. Varje tisdag morgon 9:00. Då är ni välkomna. Kan man vara med på en liten morgonbön. Ibland firar vi nattvard. Ibland kommer det några från olika avdelningar. Ibland är det vi som är sjukhuskyrkans personal. Men vi sitter mitt på lasarettet. Man hör sjukhussängarna rulla förbi utanför och ovanför och där sitter vi och ber. Det är helt fantastiskt. Och tänket som sjukhuskyrkan har det är att ingen ska behöva vara ensam med det svåra. Det är grundtanken. Och lite tillsammans med nästa, vi har en bild här som är, ja, nu gick den en för långt där. Där. Det där är symbolen som sjukhuskyrkan har. Kanske känner ni igen den. Och det är en blomma som är innesluten i ett kors. Och så från en avbruten skälk så spirar den där blomman. Och så blir den en bild för liv och hälsa och tron på uppståndelsen. Att ur det brustna, ur det avbrutna så kan något nytt växa fram. Och tanken är hämtad från Jesaja 11:1. att men en gren ska växa ut ur Isais stam och ett skott ska skjuta upp från hans rötter. Att ur Jesu kors så finns det alltid möjlighet till liv, hur mörkt den ser ut. Ibland är inte vägen dit spikrak, men kraften finns kvar. Och jag tänkte bara kort ge er, ja, men några inblickar i liksom vad det mer konkret kan handla om, den här tjänsten. Och det är ju som jag nämnde lite, det mötet med människan som är det centrala. Närvaro och tid, det är grundbultarna. Och där möter man människor som får svåra sjukdomsbesked, som får veta att jag har inte lång tid kvar att leva. Det är lätt att tänka att ja, men det är bara äldre, gamla människor som drabbas av det. Nej, det är det inte. Det är alla åldrar man möter. Och där kan samtalet vara det viktiga. Bara få sätta ord på det man är med om, på det man känner, det man upplever, och ha någon som verkligen lyssnar och som får möjlighet att erbjuda förbön. Det brukar jag alltid ha med. Och jag tror jag har varit med kanske en gång att man har tackat nej till det. Annars kan det vara att man vill, ja, men du kan få be efteråt, när vi, men kom ihåg då att be, absolut. Men i de flesta fall vill man be där och då. Vid något annat tillfälle då kan det handla om att man möter någon i en sjukhussäng som, ja, man upplever hur tron på Gud har liksom kommit av sig. Och så hamnar man i en svår situation och då vill man kalla på någon som man bara kan få prata med. Så får man vara med och kanske vara med och upprätta något av den där relationen som redan har funnits där. Hur Gud på nytt kan få ta plats i en människas liv i en sjukhussäng. Och en annan gång möter man någon som har varit ateist hela livet. Och efter ett sjukdomsbesked, då vill man hellre prata med någon från kyrkan kanske än en kurator. För man vill prata om det där existentiella. Vad händer sen? Och så får vi vara med. Får man vara med och be tillsammans med en människa som nästa gång man besöker så finns den inte längre kvar här. Och det gemensamma för varenda möte är att man vet aldrig vad händer sen. Man får vandra med en liten bit på väg och så får man veta att ja, men Gud, han vandrar vidare tillsammans med den här människan. Så det är ett fantastiskt arbete och jag är så tacksam att jag får vara med och göra det här. Och som jag sa, det här gör vi tillsammans. Och det är ju så att varje år så är det de här över 50 frikyrkoförsamlingar i Dalarna som är med och ger ett årligt bidrag utifrån det man har möjlighet till. Och det tillsammans finns med och gör att de här tjänsten för mig och Josef kan finnas. Och jag kommer att lämna några sådana här. Och där finns det lite information om sjukhuskyrkan. Och den här är ju tänkt liksom, ja, men för er att veta, vad är det för någonting? Hur skulle man få kontakt om man behöver det? Det finns också en liten folder här längst bak. Och den är tänkt att om man kanske känner att nej, men man ska på något firande, men personen i fråga har redan allt. Jag skulle vilja ändå ge någonting. Ja, men då kan man ge en gåva till SDF, till sjukhuskyrkans arbete. Och så skriver man det på den talongen, eller mejlar hellre. Det finns också mejladress. Så ser vi till, så ordnar jag att det här kommer ut en gratulationshälsning eller om det handlar om kondolians vid någons bortgång, så ordnar vi gärna med det. Och så ber också få gå in en gåva till sjukhuskyrkan. Det finns många sätt att vara med. Och förbönen naturligtvis, den är oerhört tacksam för. Ni får gärna ställa frågor efteråt om ni har funderingar. Vi kommer ju säkert att mötas runt fikaborden sen. Så då tackar jag för att jag fick dela informationen. Tack.
Tack Gunilla. Får jag be för dig innan vi går in i predikan? Tack Jesus för att du välsignar den här stunden. Tack för det som du har lagt på Gunillas hjärta. Vi ber om frimodighet och lyhördhet från din ande. Tack för att du vill tala in i våra liv just nu. Vi ber om öppna hjärtan. Amen.
Amen. Tack för det. Ja, Gud är god. Jag kommer tala om det idag. Och vad vi har för Guds bild. Och det här med att tala om Gud, det är ju alltid ett hett samtalsämne. Ett hett debattämne, för alla har vi någonting att säga om Gud. Vare sig vi tror på Gud eller inte, vi kanske tror på olika gudar. Man funderar på vem han är, vad han är eller inte är. Alla har någonting att tänka om Gud. Och i religioner så har ju Gud eller gudar väldigt stort utrymme. Och hur den där gudsbilden då ser ut. Min tanke om vem, vad, hur Gud är. Ja, men den avgör ju hur den där religionsutövning eller min livsfilosofi kommer att ta sig uttryck. Jag tänker att gudsbilden är ett fundament. Det blir en grund. Det där hur jag tänker om Gud, det avgör hur bygget sen kommer att ta form. Och jag tänker att vi har fått med oss Guds bild kanske från vår uppväxt. Den kan ha formats av livet, hur det har mött oss, av livserfarenheterna. Den formas av undervisning som man får, sånt man hör runt omkring sig. Och den där gudsbilden sen som vi har, den tänker jag att den blir att fungera som ett par glasögon som jag sätter på mig, genom vilka jag sen förstår och får en bild av omvärlden. Av vad som händer mig, om vem Gud är. Det är ganska viktigt vilka glasögon jag då har på mig. Jag har alltid haft en gudstro. Men min gudsbild, den har förändrats genom livet. Och det beror ju på hur livet har mött mig, vad jag har varit med om, vad jag har fått studera. Ju mer jag kanske har fått läst Bibeln där jag hämtar min gudsbild. Men en grundbult har alltid varit att Gud är god. Men den har varit en bland flera. Ibland har jag inte fått ihop de här olika bilderna som jag har gjort mig av vem Gud är. Det har skavt. Och då har jag fått kalibrera. Försöka att bestämma mig för vilka glasögon ska jag ha på mig. Vilka glasögon borde vara de som stämmer utifrån det jag uppfattar när jag också läser och studerar Bibeln. Och så när olika saker drabbar mig, när saker händer som inte stämmer in mot den gudsbilden som jag håller fast vid, ja, men då får jag släppa de bitarna och tänka att nej, jag har de här glasögonen, Gud är god, och då kan inte det där vara Gud. Och vi ska läsa en del bibelord, och vi ska börja med Romarbrevet kapitel 2 och vers 4. När jag läste det där så var det något som blev lite extra highlightat, lite extra stack ut för mig. Romarbrevet 2 och 4. Då skriver Paulus så här: bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? En vers som handlar om Guds godhet kontra omvändelse. Jag fick lov att fundera en stund över det där. Ja, men vad är det som får mig att vilja leva så som jag tror att Gud önskar? Varför vill jag inte göra svarta affärer? Varför skaver mitt samvete när jag kör för fort, även om det inte är en enda annan bil runt omkring? Men det är någonting i mig som ändå släpper den där gaspedalen efter ett tag, för att det känns inte helt bra. Varför vill jag inte prata illa om andra? Alltså, vad är det som för mig till omvändelse? Känner jag mig tvingad? Är det rädsla som styr mig? Har jag en pekfingergud som belönar när jag gör något bra, men som bestraffar när jag inte riktigt lyckas? Eller har jag den där diktatorguden som värderar mig utifrån hur jag lyckas göra rätt? Är det det som styr? Och jag insåg när jag började fundera att nej, det är som det där bibelordet. Det är Guds godhet. Det är för att jag vet att han älskar mig. Jag har känt det. Och jag tror det. Och det får mig att vilja behaga honom. Det får mig att vilja göra det som jag tror att han vet är bäst. Jag väljer då att lita på att det är hans godhet som leder mig i olika riktningar som han visar. Så hur är det då med godhet? Jag tänkte, men vad betyder det? Så jag fick lov att titta i Svenska Akademiens ordbok. Då beskriver de god så här. Att någon är god innebär att den är sådan som den bör vara. Eller att det är någon som väl eller mer än väl fyller de krav som är ställda på densamma. Eller att vara god är att vara tillfredsställande, att vara bra. Och ibland får man titta på motsatsorden också för att få en liten extra bild av vad är det här. Och motsatsorden då till god, det är då dålig, underhaltig, otillfredsställande. Och när jag då försökte få till med min egen då, någon bild, något ord på att vara god, det är att fylla måttet. Att fylla måttet. Och utifrån den förklaringen, att vara god handlar om att fylla måttet, då kan man ju inte bara vara lite god, för då fyller man inte måttet. Då finns det inte utrymme för något annat. Utan är man god så är man det helt och fullt. Nu är det ju inte riktigt så vi använder ordet god när vi pratar med varann i dagligt bruk. Utan den där maträtten, nej, den var ganska god, det var ganska gott. Eller, ja, det var, vi använder det på ett annat sätt. Men om vi använder då den här förklaringen att vara god, det handlar om att fylla måttet. Och så läser vi nu ifrån Lukas kapitel 18 och vers, jag tror att det är 18 och 19. Så kommer vi in i starten av ett samtal med en rik man som samtalar med Jesus. Och det står så här. En uppsatt person frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Och jag tänkte, det är det där sista svaret där som jag vill fokusera på. Ingen är god utom Gud. Vad menar Jesus med det? Menar han att alla vi andra bara är onda? Nej, men det gör han ju förstås inte. Men jag tror att det han menar är att det är bara Gud som fyller måttet för god. Och om Gud fyller måttet för god, då finns det inte utrymme för lite mörker och ondska. Han kan inte vara lite ond och grym ibland. Han kan inte vara lite orättvis här någonstans. Utan han är bara god, helt och fullt. I första Johannes brev, kapitel 1 och vers 5, så hittar vi verserna om Gud och hur han är ljus. Johannes skriver så här, första Johannes 1 och 5. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Finns inte ens en liten gnutta mörker där eller där. Samma sak där, han fyller måttet för vad det handlar om, att vara ljus. Och om vi då läser Jakobs brev 1 och 17 så skriver Jakob så här. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, den kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Gud är inte ibland ljus och ibland mörk. Det sker ingen växling där. Och alla goda gåvor, men de har sitt ursprung i Gud. Det är för att Gud är helt och fullt god. Då går vi tillbaka till första Johannes brev. Kapitel 3 och vers 6. Så där hittar vi en bra koppling om hur det här med omvändelse också hänger ihop med Guds godhet. Och jag kommer läsa från Svenska Kärnbibelns översättning. Första Johannes 3 och 6. Då skriver, står det så här. Alla som förblir i honom syndar inte vanemässigt. Alla som medvetet syndar, alltså som medvetet vandrar fel, de har inte sett honom eller känt honom. Man har inte haft en personlig erfarenhet av Gud. Vanemässigt. Alla har vi vanor och ovanor. Och en del av dem är vi medvetna om. En del blir vi medvetna om. En del är andra medvetna om, men inte vi själva. Men det här bibelordet säger att när vi prövar, när vi erfar Gud, när vi väljer att lämna över och vandra nära Gud, då slutar vi att vanemässigt synda. Alltså vi gör omvändelse. Vi försöker att inte synda, att inte göra fel längre. Så när vi vill ha Gud nära oss, inte på avstånd, då gör det någonting med oss. Det påverkar oss och vi vill inte längre göra det där som är fel. Och jag tänker mig då det här med att Gud är totalt ljus. Ja, men om man då är nära Gud som lyser från alla håll, då finns det inga skuggor, det finns inte utrymme. Det finns inget mörker där man kan gömma någonting i. Och det skulle ju vara väldigt obehagligt att vara nära någon sån. Om jag vill försöka gömma undan det för att jag inte litar på den där som granskar mig. Men om jag tänker att Gud är bara god, då blir det inte det där ljuset obehagligt, utan då blir det någonting som lyser på mig och visar på sånt där som här finns det någonting att jobba med. Okej. Då litar jag på att här behöver jag göra någon förändring. Hjälp mig med det, Gud. Det finns en älskad psalm, 139. Jag tror ni säkert kanske har läst den vid något tillfälle, kanske flera. Och jag tror att de flesta skulle säga att den handlar om Guds omsorg och Guds godhet. Och jag vill läsa de fem första verserna. Psalm 139, vers 1-5. Där skriver David så här. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Du vet, alltså känner exakt till, när jag sitter och när jag står. Du urskiljer mina motiv på långt avstånd. Alltså redan innan jag själv vet om mina motiv så vet Gud dem. Min stig, alltså mitt dagliga, det publika. Och min bädd, det privata, men det synar du. Med alla mina vägar är du förtrogen. För inget ord har formats på min tunga utan att du, Herre, vet om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Ja, men vi uppskattar en Gud som så synar oss och genomsöker oss och granskar oss om han är god. Förutsatt att det inte finns nyckfullhet och lite sådana där sidor som vi människor har, i alla fall jag. För då skulle vi ju bara känna oss under en tung press, förföljda, tunga påtryckningar. Men David, han beskriver Gud på det här sättet. Och de sista verserna i psalm 139, vers 23 och 24, så säger David också så här, då ber han verkligen Gud. Då säger han, rannsaka mig Gud, känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den rätta vägen. Och jag tänker att den som ber så, helt ärligt, den måste ha känt och erfarit att Gud är god. Och att det han visar i mitt liv, ja, men det är för mitt bästa. Och jag tänker att när man kommer någon nära, när man kommer någon in på livet, ja, men då märker man ju hur den personen är. Och jag tror att på samma sätt är det med Gud. Om jag vågar komma närmare, om jag vågar lämna över mer, så lär jag mig ju också hur han fungerar. Och jag hörde att ni har läst en del om Johannes, kanske era bibelstudiesammanhang. Jag vet inte om kanske också predikningar, men och Johannes, han beskriver sig flera gånger som den som Jesus älskade. Han talar om sig själv på det sättet. Och i första Johannes brev igen, kapitel 4 och vers 19, så skriver Johannes så här: vi älskar därför att han först älskade oss. Så när vi kommer nära Gud och smakar på hans godhet, ja, men då börjar vi också älska honom. För han är så god. Då vill vi hålla hans bud, precis som det Paulus skrev där från Romarbrevet, att det är godheten som för oss till omvändelse. Och versen innan, första Johannes brev 4 och 18, så skriver han att rädsla eller fruktan, det finns inte i kärleken. Istället kastar den fullkomliga kärleken ut rädslan, eftersom rädsla har att göra med straff eller plåga. Så om min omvändelse, min vilja att vilja göra rätt och väl inför Gud, om den kommer utifrån straff, rädsla om straff eller plåga eller annat otäckt, ja, men då tänker jag att jag inte har en riktigt rätt bild av Gud. Den behöver kalibreras. För Guds språk är inte rädsla och hot, utan kärlek och godhet. Och det där tål att tänka på. Säkert är det flera med mig som många gånger drivits av rädslan inför Gud i de val man har tagit. Jag har i alla fall gjort det, och kanske speciellt i min ungdomstid. Och de där tillfällena då när jag har kanske tagit beslut utifrån rädslan att göra fel, rädslan utifrån vad Gud skulle tycka eller hur han skulle reagera på det jag gör, det liksom har ju då inte riktigt passat när jag sen tänkte att nej, men Gud är ju god. Och då har jag fått tagit de grejerna och släppt dem, fått förlåta eller bett om förlåtelse och så uppdaterat Guds bilden. Och Joel Halldorf, han skrev för några år sedan i en ledarspalt i Dagen att rädsla är aldrig en bra kompass för livet. Den leder aldrig bra. Och jag tänker att om Gud då, som är god, är min kompass i livet, då kan ju inte samtidigt rädsla få styra mig. De flesta av oss har ju erfarenhet av GPS. Man kanske är på en resa eller man ska ut och gå någonstans. Vi har i våra telefoner. Och om man ska kunna lita på den så vill man ju att den ska vara så 100% sanningsenlig som möjligt. Då är det ju som bäst. Och om den då visar sig att nej, den där vägen som jag hade tänkt, den dirigerar om. Men om jag kan lita på GPSen, men då följer jag ju om dirigeringen även om jag inte riktigt vet varför. Och jag tänker att lite så är det när Guds, det här totala ljuset får lysa mot oss. Ibland dirigerar det om min väg som jag hade tänkt. Att här har jag gått förut, den här går ditåt. Nej, inte den här gången. Va? Men om jag kan lita då på Guds godhet, men då vågar jag ta den andra vägen. Och så får jag se att, nu förstår jag. Det var du, Gud. Du har godhet mot mig. Så jag vill bjuda in dig att kanske kalibrera din bild av Gud om det behövs. Och låt det få bli en att Gud är alltid genom god bild. Gud är alltid genom god glasögon. David skriver i psalm 34:9 att smaka, pröva och se att Gud är god. Han tål att testas. Så släpp taget om rädslan och fruktan. Ta på Gud i god glasögonen och så se på Jesus genom dem. Kanske kommer du att se ett litet annat perspektiv av vem Gud är. Och då kommer det att påverka också hur du bygger ditt liv. Jag vill till sist läsa några versar utifrån att man tar på sig Gud är alltigenom god glasögonen och så ser vi på Jesus. När du ser Jesus så ser du inte snäll guden som bara bryr sig om dig ibland men smiter när det blir svårt. Du ser honom som stannar hos den som är svag, liten och bräcklig. Du förnimmer en oändlig ömhet. När du ser Jesus så ser du inte pekfingerguden som gör dig rädd och självupptagen. Jesus ser dina fel och han låter dig se dem för att få hjälpa dig att komma ur dem. Han vill göra något åt dina nederlag. När du ser Jesus så ser du inte diktatorn. Du kan höra Guds vrede. Men vreden är kärlekens reaktion, kärlekens upprördhet över all ondska och den riktar sig alltid mot ondskan. När du ser på Jesus ser du fadern som lider sig fram till dig på ett kors. Du ser hur han på korset tagit all din smärta, all din synd, din nöd i sig. Han lyfter av och hjälper dig med din börda. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du är god. Även när jag inte ser det, även när jag inte förstår det, så är du god. För det finns ingen växling i dig. Och jag tackar dig för att i den godheten så vill du också hjälpa oss att kalibrera oss när vi behöver det. Att få en rätt bild av vem du är. Jag ber för den som, som kanske lider under tyngden av rädsla och fruktan inför dig. Som kanske av den anledningen hellre vill hålla dig på lite avstånd. Jag ber att idag ska kunna få vara en stund när vi vågar närma oss dig lite till. När vi vågar lita på att du är god. Och när vi kanske också vågar släppa det där som vi inte förstår. För det är mycket vi inte förstår. Så jag ber för var och en som har kommit hit idag. om just det där mötet som den personen behöver idag. Och jag tackar dig för att du är så intresserad av oss, att du verkligen vill syna varje del av oss. Hur intressant det nu kan vara, men du är fantastisk. Jag tackar dig för det. Jag ber i Jesu namn. Amen.
Tack Gunilla för det som du har delat. Gud är verkligen god och han är här och vill möta med oss idag. Vi ska ta en stund att sjunga lovsång tillsammans och i förbön. Vi sjunger en sång först och sen efter det så ber vi för veckan och så sjunger vi lite till. Och när vi har gjort det så avslutar vi med att be för Gunilla och sjukhuskyrkan tillsammans. Det är snart dags för fika. Och vi vill tacka för att ni har varit med och medverkat i den här gudstjänsten. Men innan vi går till fikaborden så vill vi be och välsigna dig Gunilla och det arbetet du gör i sjukhuskyrkan. Så om ni från omsorgsrådet vill komma upp och vara med i förbön så välkommen när vi är framme.
Jesus, tack för att vi får komma till dig den här stunden. Tack för sjukhuskyrkans verksamhet på vårt lasarett här i Falun och i Säter. Jesus, men vi ber speciellt för Gunilla den här stunden och den tjänst hon står i. Tackar att hon får tjäna människor där, Jesus. Tack att du har ställt henne, Jesus, till människors hjälp i vardagen, Herre. I olika svåra situationer som vi möter i våra liv, Herre. Där får Gunilla finnas och vi välsignar henne nu, Jesus. Tack för att hon får möta människor, Jesus, med din kärlek. Får möta henne med din frid och med den nåd som barmhärtighet som du ger, Jesus. Herre, tack att hon kan hjälpa människor att få se vem du är, Jesus. Få kontakten med dig, Herre, i livets olika svåra situationer. Tack att du leder henne, Jesus. Du leder hennes hjärta, du leder hennes ande, Herre. Du använder henne till välsignelse, Herre. Det tackar jag dig för. Tack att hon får vara ledd av dig varje dag hon går till sitt arbete. För patienter, för personal, för sina medarbetare, Jesus. Herre, vi tackar dig för henne i din tjänst hon står. Amen.
Amen. Tack för att ni har varit med här i gudstjänsten. Och tack Gunilla för det du delat.